Nej, men jag tycker att det handlar om hur man definierar ett problem. Och skolfrånvaro ska definieras som ett samhällsproblem och inte ett individproblem.
Det är verkligen en ära att ha med den här gästen. Hon är en legend inom en väldigt viktig nisch inom svensk skola. Hon är expert inom problematisk skolfrånvaro och barn med besvär av oro och social rädsla. Enligt henne själv så drivs hon starkast av strävan efter rättvisa. Med utgångspunkten att vi alla förtjänar en likvärdig skolgång. 2015 får hon uppdrag av regeringen att forska kring frågan: hur ska skolan få tillbaka elever med lång frånvaro? Ett kvitto på allt hårt jobb hon lagt ner inom området. Det som gjorde avsnittet extra trevligt var att det spelades in i min nuvarande skola bara några dagar efter skolstart. Hon heter Malin Gren Landell. Hon är legitimerad psykolog, forskare och författare. Idag arbetar hon som projektledare i Norrköpings kommun samtidigt som hon åker landet runt för att föreläsa om problematisk skolfrånvaro. Temat för dagens avsnitt är problematisk skolfrånvaro. Du lyssnar på podden Pedagogik och ledarskap och mitt namn är Heddy Mubaras. Malin, det är så kul att du är här.
Ja, det tycker jag med.
Och att vi bodde så nära, jag hade ingen aning. För du vet, det var ju som jag sa, jag brukar gå in på de här förlagens hemsidor och sen försöka hitta bra författare. Och sen får reda på att du bor så här när det, allt bara klickar så perfekt.
Och jag tyckte det var så kul att vi bestämde den här dagen. För du, när du och jag pratar så är det ju skolstart liksom.
Ja, precis.
Och jag tyckte det här var ju läckert att vi ska prata om skolnärvaro. För då hoppas jag att vi ska
absolut.
När det är skolstart.
Ja. Ja. Det här har varit nu tredje dagen eleverna är tillbaka. Och jag älskar varje sekund av det. Vet du vad det värsta som finns i skolan? Det är de dagarna man måste vara här på utbildning när eleverna inte är här. Då känns det som att det finns inget syfte ens med det. Det här, när jag läser din bok och andra böcker, det är för mig i min utbildningsdag, känner jag. Så då får jag halvsova på föreläsningarna, känner jag.
Yes.
Det är okej. Okay. Malin, det är så att jag har ju träffat många karaktärer inom pedagogik. Jag har träffat många rektorer och så vidare. Varje gång jag tar upp ditt namn så har du någon enorm respekt inom den här industrin. Och det för mig, det är så himla hedrande att du är här. För först var det jag såg en bok som jag tyckte såg jätteintressant ut. Och sen när jag började göra research om dig, för jag gör det väldigt noga, så märker jag vilket CV du faktiskt har. Otroligt kul. Men jag vill att vi backar bandet helt och hållet.
Ja.
Så du är psykolog i grunden.
Det stämmer.
Du gick en grundläggande psykologutbildning. Men där hände någonting, va? Och vad får dig att fokusera på barn och ungdomar?
Ja, egentligen när man liksom läser till psykolog, då vet man inte givet vad man ska syssla med. Sen man väljer ingen inriktning, du blir inte barnpsykolog eller så. Och när jag var färdig, då hade jag faktiskt två ändar. Det ena var att jag skulle jobba inom geriatrikerna som är äldre människor, eller med på BVC och med riktigt små barn. Nu fanns det inget liksom jobb i ändra änden, och då blev det barn- och ungdomspsykiatri för mig. Och jag tror nu, det är inte alltid man vet varför man gör en sak, men i efterhand kan man veta det. Och jag skulle nog säga att det handlar om att jag brinner så, det är så viktigt för mig med rättvisa. Och att vara i ett läge där man är beroende av andra, som man ändå är som barn, det är så viktigt att man får en chans och att man får lika chans, för att man har själv inte valt föräldrar eller kanske skola och sådär. Och det, så jag tror att barn- och ungdomsvalet handlar om att jag vill att människor ska ha en chans att ha det riktigt bra och utvecklas efter sin, liksom, till sin bästa förmåga, men att det där ska vara rättvist. Alltså alla ska ha en chans. Och då är det för tråkigt att börja med. Alltså, det är för sent för mig med vuxna. Så att kanske lite grann vara en röst åt de som inte hörs. Det är en annan sån viktig del för mig som jag har kommit underfund med under tiden jag levt med mig själv. Så. Mm.
Men det här begreppet rättvisa som nu återkom flera gånger när du beskrev. Vad kommer det ifrån? Känner du i din egen skolgång att du sett orättvisor? Eller hur kom det till, om man säger?
Jag tror, jag kan inte, jag har väldigt svaga minnen av min egen skolgång. Alltså, jag försökte ringa mamma innan jag skulle hit, för jag trivdes jag i skolan. Jag har inte en aning om jag gjorde det. Det var på någon konferens för ett tag sedan så skulle vi berätta för vår bänkkamrat om ett positivt skolminne. Och du vet, jag kom inte på en enda sak. Det enda jag kom på var att jag älskade att spela fotboll. Jag spelade fotboll liksom varenda rast. Mm. Så, men jag minns inte någonting dåligt. Men jag minns å andra sidan
väldigt
inte så mycket bra.
Alltså.
Vad sa du?
Väldigt neutralt.
Ja, neutralt tycker jag att det är. Ja, exakt. Exakt så. Och så att jag tror inte att jag har med mig det från någon egen erfarenhet av att ha blivit orättvist behandlad. Mm. Och inte heller att jag tydligt har sett andra jämnåriga bli det. Utan det har kommit med på senare tid. Och jag tror kanske, du menar, det är klart att mycket kommer från ens föräldrar. Så det kan jag ju se. Och ibland tänker jag bara att det är någon gen. Det är någon rättvise gen. Liksom. För att, så det är så starkt när det inte är rättvist. Och då är det inte millimeter. Det är inte den. Alltså nu fick du lite mer saft än mig. Det är inte på den nivån. Utan att man ska ha en chans. Det är det som är
grundläggande.
Ja. Och jag märker vilken hur det känslomässigt påverkar mig när jag ser att vi har det är inte, alltså systemet är inte rättvist, då går jag igång. Ja, det nästan känns lite biologiskt.
Jag tycker en sak som är väldigt coolt, och det här jag hittade det här lite sent faktiskt i när jag pluggade in och läste mer om det, och det är det här uppdraget åt regeringen. Jag tycker det är väldigt, det måste ju vara otroligt hedrande. Och ett kvitto för dig att, vet du vad Malin, du har gjort någonting väldigt unikt. Att du har dels fått uppmärksamheten av regeringen, men framförallt att de ger ett förtroendeuppdrag till dig. Mm. Det handlar ju om främja närvaro, hela rapporten. Mm. Mm. Har jag tolkat rätt om att rapporten mynnar senare ut i den här boken?
Ja, stämmer.
Så egentligen, jag hittade ju det här rätt sent, så jag tänkte, herregud, det är ju, jag vill ju läsa den här rapporten också. Mm. Men sen när jag såg vad den handlade om tänkte jag, men jag har förmodligen redan läst vad den handlar om. Stämmer det?
Absolut. Jag brukar säga att det är min översättning av betänkandet. Att göra den, för det, när du skriver ett slutbetänkande och när du har ett regeringsuppdrag, det är klart att du inte kan formulera det hur som helst. Det har ju en viss form. Och det här var ett väldigt bra direktiv. Alltså, den uppdragsbeskrivningen, det var väldigt bra. De där kan se väldigt olika ut, men i det här fallet så var det ett roligt uppdrag med att man också skulle ta fram exempel och så vidare. Men min bok är ju ännu mer hands-on och tips, och man kan ha en annan ton och mer inlevelse i de som ska läsa det. Så det är en översättning av betänkandet. Men det är också kul med betänkandet, för det är så många som har läst det. Och bland annat när jag var med i en podd för Linköpings ungdomsombud som är anställda av kommunen. Jag har läst den från perm till perm, sa ett av de här ombuden och en ung människa. Ja, det är så himla kul att man tycker att även den texten var lättläst, och även utbildningsministern sa att det här är som en uppslagsbok.
Då ska vi två böcker, men idag ska vi prata om boken Främja närvaro. Mm. Viktigaste frågan av allt när jag intervjuade en person som har läst en bok, och det var, vad var syftet förutom att publicera själva rapporten på ett annat sätt? Men vad var syftet med hela arbetet i sin helhet?
Ja, men att göra kunskap tillgänglig så att vi känner att vi har en chans att bryta den här negativa trenden med skolfrånvaro. Sätt där du kan få ta del av forskning så du känner dig trygg med att det här är inte hittepå, utan det här har man tagit reda på. Och så det står bakom mitt agerande. Och samtidigt liksom blanda det med så här kan du göra. Så det finns så stort intresse av att vilja jobba med det här problemet, med den här frågan. Med elevers frånvaro och att öka närvaron. Då det var kul. Först tänkte jag hade sagt till Naturkurs, jag skriver ingen mer bok. Och jag har varit med och skrivit
Sluta höra av er.
Ja, det är ingen idé. Liksom. Under den här tiden har jag också varit med och skrivit i andra böcker, som medförfattare i andra böcker. Så att för det är en sån pers att skriva en bok, eftersom jag gör det på fritiden. Men sen så sa min sambo till dig, jag tror att du kommer ångra om du inte skriver den här boken nu. Och då kände jag att ja, jag kommer ångra mig om jag inte skriver den här boken nu. Och så gjorde jag det. Och då, var det, då kände jag att ja, jag behövde få ur mig det här. Därför att det är sån tryck. Det är så många som vill ha kunskap. Och det är ju så fantastiskt positivt att lärare, rektorer, elevhälsa vill ha den här kunskapen. Så, ja.
Får vi tacka din sambo?
Ja, det tycker jag. Ja.
Vem riktar sig den här boken till då?
Den riktar sig till all skolpersonal skulle jag säga. Men sen tycker jag att det är inte så dumt när även socialtjänst eller barnpsykiatri eller kanske föräldrar också läser. För att då, om man delar kunskapen så är det lättare att förstå varandra. Men den är, man ska ju alltid ha en målgrupp. Och målgruppen var, är från början elevhälsa och rektorer, skolledare. Men den, det visat sig att all skolpersonal läser den och att det inte är någon skillnad. Alltså man, det är ingen skillnad vem man, vilken roll man har på skolan.
När jag läste den kände jag, självklart vet jag att den riktar sig till skolpersonal. Mm. Och speciellt, jag skulle nog säga mer skolledning än skolpersonal. Mm. Mm. För det är väldigt mycket så här systematiska förändringar, ja, och så vidare i boken. Men det jag tänkte på var hur mycket användning du kan ha det som förälder. Tyvärr tror inte jag många föräldrar i den här situationen kommer läsa den, tyvärr. Men jag tror de kan ha otroligt mycket användning för det. För allt jag tänkte när jag läste den, jag tänkte, när jag får barn i framtiden, om jag får det, tänk om jag hamnar i den här sitsen. Då hade jag velat ha den här boken. För det är en sak som är väldigt tydlig, är det här problemet är så komplext att bli inte förvånad om du blir knäpp av att grotta dig in i det. Håller du med mig när jag säger
ja,
så?
Ja, absolut. Och det är roligt för att jag har också blivit inbjuden att prata för föräldrar några gånger. Och det där tror jag är inte bara med den här frågan om frånvaro, utan jag tror att vi skulle behöva mötas mycket mer istället för att ägna oss åt, ja, men förtala varandra. Men alltså att anmäla skolan och skolan, ja, kanske inte pratar så väl om föräldrar och så vidare. Så vi skulle behöva mötas mycket mer och dela kunskapen. Så självklart, jag tycker det är bra om föräldrar läser den också.
Mm. För hur jag tänkte var, du pratar ju även om att just den här problematiken kan skapa psykisk ohälsa hos föräldern. Mm. Mm. Och då tänker jag, om en förälder läser den här boken och förstår, vet du vad? Vissa problem är större än du. Mm. Vissa problem är större än vad du själv kan hantera. Att få ett litet lugn. Mm. För om resultatet blir att föräldrarna skiljer sig och att det blir psykisk ohälsa, det blir bara en negativ spiral. Det var därför, för jag tror man som förälder, och då har jag mött många föräldrar, man tror allt är så himla enkelt. Att vissa förändringar är väldigt enkla. Ja, men lös det här, gör det här. Och att man förstår hur komplext det är. Och en annan sak som gjorde att den här idén väcktes var när jag ställde några frågor till personer som jobbar inom skolan. Jag sa, jag ska träffa Malin. Vad har du för fråga? Mm. 99%, vet du vad de sa? Ja, men jag vill veta hur det går till från att en elev är helt frånvarande till att den är tillbaka igen. Mm. Och efter att ha läst den här boken tänker jag, that's a stupid question. Det där går inte att svara på.
Nej.
Däremot, och det här kom ju upp mot slutet av boken. Jag tycker du redogör väldigt tydligt i början orsakerna. Och det är där man kan faktiskt göra saker och ting.
Gud, håller vad du har läst min bok.
Ja.
Du har ju fattat boken.
Ja. Varenda sida faktiskt. Men vi börjar i början. Och när vi hade en kontakt, du och jag, så skrev du väldigt tydligt att du inte vill att begreppet hemmasittare används. Och hemmasittare, för alla som har jobbat i skola, vet att det är ett begrepp. Det är ett vedertaget begrepp. Alla använder det här begreppet. Vi börjar med, varför är det så himla viktigt att använda rätt begrepp när man pratar om den här problematiken?
Nej, men jag tycker att det handlar om hur man definierar ett problem. Och skolfrånvaro ska definieras som ett samhällsproblem och inte ett individproblem. Och det vad man har för, om vi ska säga narrativ, men alltså vad man har, hur man pratar om ett problem påverkar hur vi handskas med den uppgiften sen. Så jag tycker det är jätteviktigt att tänka efter vad man har för ordval och att vi inte befäster en problematik. Och att använda det begreppet, det är ju verkligen att säga att det är fastlåst och det får oss att agera alldeles för sent. Så att, ja, jag tycker det är väldigt olyckligt. Sen är det ju inte bara i Sverige som det används utan på fler håll. Men jag tror att vi riskerar att hamna fel och för sent beroende på vilka ord vi väljer. Så.
Så du menar att det blir typ en mental spärr på grund av det?
Ja, jag tror att vi sett att vi inte får siktet på att främja närvaro och förebygga frånvaro om vi inte pratar om problemet i de termerna. Alltså, så att ja, absolut. Vi tänker att vi inte ska göra någonting förrän det är för sent. Det är klart att vi inte vill det egentligen, men ja, det finns en väldigt fara i det. Sen, och sen hela biten med att det lägger liksom skulden eller ansvaret hos en elev. Det är inte rätt.
Sen vi hade den konversationen som faktiskt slutat använda det. Mm. Jag ska vara helt ärlig, det var något jag använde innan. Mm. Och när du sa det så tänkte jag, alltså vad är det, what's the harm, tänkte jag. Mm. Men efter att ha läst boken förstår jag, och jag håller faktiskt med, att det blir en skuldbeläggning av själva barnet. Mm. Men då kommer vi till den viktiga frågan. Mm. Vad ska vi använda för begrepp istället?
Nej, jag tycker att vi ska inte kalla barn, vi ska säga att vi har, när en elev har problematisk frånvaro, det tycker jag är ett bra sätt att uttrycka det. Och för problematisk frånvaro, dels är det, om man ska vara forskare nu då, så är det också ett begrepp som man använder, rekommenderas att man ska använda i den internationella litteraturen, där det också finns en faktisk definition. Och det skulle vi skulle behöva mycket mer av en gemensam definition både mellan kommuner, skolor, men också över världen, för att samla mer kunskap om det här problemet som är worldwide. Men jag tycker också att det är en poäng med att använda problematisk frånvaro. Det är att det säger att frånvaro kan bli problematisk, och det är ju både för eleven men också för familjen, som du var inne på, för samhället, för lärare, och att vi ser att frånvaro, att det är frånvaro som är problematisk, det är inte eleven som är problematisk. Så jag tycker det finns så många fördelar med att använda just det begreppet. Så problematisk frånvaro, elever med problematisk frånvaro tycker jag är. Eller man skulle kunna säga också en skola med problematisk frånvaro.
Så.
Sen skulle man skulle också kunna säga problematisk närvaro. Men för mig, jag vet inte, det är någonting i min hjärna som det krånglar till sig. Att jag måste tänka bakvänt på något sätt. Så för mig är det mycket enklare att använda just frånvaro som ord. Men, ja.
Jag förstår. Jag är helt med dig. Du hade även missad undervisning.
Ja.
Den är bra.
Ja, den är bra. Ja, den är ju underbar. Det är inte jag som har hittat på det, utan det är en skola som jag nu faktiskt inte minns var, men som verkligen plockade bort det här med ogiltig och giltig frånvaro. Det är klart att ogiltig frånvaro ska skrivas in i terminsbetygen och så, men att när vi pratar med varandra på skolan, när vi pratar med föräldrar och med elever, så förstår vi ju vad det handlar om vi säger att det är missad undervisning. Och då är det, oavsett vilken typ av frånvaro det är, så missar man skola. Och skola har vi för att det ska vara något gott, alltså att man ska få en chans i livet på olika sätt. Och det är inte bara kunskap, utan det är också samhörighet, tillhörighet och ja, så att missad undervisning är ett guldbegrepp att använda för att förklara vad det här handlar om. Så.
Du nämnde det här med slut- och terminsbetyg, att missad undervisning eller ogiltig frånvaro noteras. Mm. Jag har inget tillit till det där.
Nej.
Överhuvudtaget. Dels har jag hört att det fuskas om just det, för att man vill inte att, du vet, skolan har blivit som ett marknadsvärde nu. Man vill att man fuskar. Inte nog med det, så är väldigt många skolor slarviga med att föra in närvaro. Mm. Jag vet inte, jag har ingen lösning på frågan. Jag vet bara att det är otroligt problematiskt. Mm. Så mycket vet jag. Friluftsdagarna i skolan. För er som inte har koll på vad det innebär, så rör det sig om en schemabrytande dag då eleverna ska vara ute i naturen. Det kan röra sig om en specifik uppgift som orientering, eller en metod för att få eleverna mer insatta i likabehandlingsplanen. Jag tycker alltid det är så kul att se kontrasterna mellan kollegornas friluftsintresse. Vissa är klädda som att de är redo för vildsvinsjakt, medan det ser ut som att jag är redo för en barrunda på Söder. Vi kan utgå från att minst 5 elever är borta under liknande dagar i skolan. Det här är mest på grund av rädsla och oro. Den dag som skiljer sig från de vanliga skoldagarna. Ängsliga elever oroar sig över att inte ha kontroll och säkerhet. Var ska man byta om? Kommer de andra ens duscha där, och kommer läraren vara med? Kanske blir man indelad i en grupp med människor man inte känner. Eller tänk om man tappar bort sina saker eller missar bussen hem. Hela den här dagen vibrerar av osäkerheter. Det här är ett av många exempel på hur det problem Malin belyser faktiskt finns i vår vardag som lärare, som man inte alltid kanske tänker på. Jag vill komma in på det här signalsystemet. Du nämner att olika kommuner och verksamheter runt om i landet har olika referenser när man betraktar frånvaro. Du skriver att olika gränsvärden hotar likvärdig skola och jag kan inte hålla med mer. Men kan du utveckla resonemanget och hur det kom till?
Vi, som jag sa förut, så föreslog vi i utredningen att man skulle använda begreppet problematisk frånvaro. Och vi vill egentligen ha in det i lagtexterna också. Nu blev det inte så. Men i det här så vi vet att det, frånvaro alltid har en potential av att leda till negativa konsekvenser. Men sen är det ju för varje elev så kan ju den här, beroende på vad du har för resurser kring dig, vad du har för egna styrkor och sådär, så kan ju frånvaro slå olika. Så därför så föreslog vi att vi måste ha ett system där vi sätter någon sorts, vad blir det, golvnivå va? Där man säger att här ska skolan senast reagera, därför att det är en kunskap vi har om frånvaro, att det behövs ett tidigt agerande. Och då sen så ska man ha ett signalsystem så att man reagerar på frånvaro och bedömer om den är problematisk eller inte för den här eleven. Och det gör att vi kan individualisera så att vi inte drar igång samma stora paket på varje elev, men att vi inte heller missar någon elev.
De blir mer effektiv.
Ja, det blir också. Och det här signalsystemet, och din fråga om likvärdighet, det handlar ju om då att som det ser ut i Sverige, Skolsverige nu, så kan det skilja sig både mellan skolor inom en kommun och mellan kommuner när man, vad man har bestämt för procent, alltså omfattning av frånvaron, vid vilket procent ska man reagera. Och det kan vara från 10%, 15%, 20% eller 30%. Och det gör ju att vi kommer upptäcka de här barnen som olika tider i den här processen. Och det blir ju inte likvärdigt. Du kommer få helt olika hjälp. Därför att tidig upptäckt har sån stark betydelse. Så att det kan också, att sätta en högre nivå kan också vara ett sätt att tänka att man sparar arbete. Att då behöver vi inte göra någonting. Och vilket bara är att lura sig själv, att för man får mer jobb. Det är mycket, mycket svårare att jobba med frånvaro som ligger över 20% än den som ligger när den ligger under 20%. Så att vi ville komma åt att det ska inte spela roll vart du går i skola. Börjar frånvaro bli ett problem för dig så ska du kunna lita på att skolan hjälper till. Och där tyckte jag från utredningens håll också att det skulle staten behöva bestämma kring. Våga sätta en nivå på när vi ska senast reagera på frånvaro. Och det är inget som hindrar att man reagerar tidigare. Så. Men det ska inte spela någon roll var du bor, var du går i skola. Utan det ska man veta att...
Men kan det skilja så mycket?
Det kan skilja så mycket, ja.
Just nu finns det någon reglering eller något? Absolut inte, så nej. Det är helt upp till. Så en skola skulle i teorin kunna säga att det är när 50%, då agerar vi.
Det kan de göra. Men då, alltså skolinspektionen, om det blir ett anmälningsärende, så det, förutom att du drar på dig som skola, drar på dig problem och för eleven. Så det är klart att det kanske inte, jag har inte sett någon skola som har 50% gräns. Men det jag kanske vill säga också att det kan skilja ganska mycket mellan 10 och 15 och 10 och 20. Och där har ju flera kommuner som har satt 20 från början och sen har faktiskt gått ner. Och det tycker jag inte är ett problem. Jag tycker att ja, nu när det inte finns någon vägledning, då kan man väl prova sig fram. Men då är det också intressant att man ser att nej, men vi behöver sänka det. Så.
Nu vill jag se om jag har tolkat det här rätt. Mm. Okay. Så jag börjar läsa om det här med hur man agerar processen när man noterar att någon håller på att få för hög frånvaro. Mm. Stämmer det nu? Och har jag tolkat det rätt att först så hamnar det hos kommunen. Okej, vi har noterat att det är en elev i skola X som har väldigt hög frånvaro. Och sen har kommunen rätt att delegera tillbaka det ärendet till skolan att vet du vad, ni ska sköta det här internt. Och i praktiken blir det väldigt ofta att det händer. att man, det har bara blivit lite extra byråkrati och att det egentligen inte har skett någon förändring, utan det går till kommunen, kommunen delegerar det tillbaka. Har jag tolkat det rätt?
Usch ja, det är ju väldigt vanligt att det är så. Nu är jag lite slarvig för jag kan inte, jag har inga siffror på när jag säger det är väldigt vanligt. Men det som är mitt, vad ska man säga, kred, och det som jag pratar väldigt mycket om nu efter utredningen, det är att jag tycker att jag, för jag har hållit på med den här frågan sedan 2008, och jag tycker att jag ser att skolorna, de är på nu. Alltså de ser det här problemet med skolfrånvaro, de vill göra någonting, de vill verkligen göra någonting. Om jag liksom buntar ihop så tycker jag att det är det jag ser. Men de som fattas, det är alltså huvudmännen, och då när du säger kommunen, som är, ja, men skolförvaltning, utbildningsförvaltning, alltså den alltså huvudmannen som har ansvar för att alla barn får sin rätt till utbildning och att också då elever fullföljer sin skolplikt. Så vi har både rätt att skyldighet att tillhandahålla skola, men också se till att elever går i skolan. Och där, absolut, jag tycker att det är som en, det är som ett, oh, nu är jag så mörk, men ta det som ett liksom incitament till att förändra saker. Det är som ett stup när man har gått igenom allting och sen så kommer man till där att man anmäler till huvudmannen. Och vad händer då? Alltså det, då tar det slut. Och då har ju skolan kanske upplevelsen av att de har tömt ut sina möjligheter. Och jag skulle önska att det var mycket mer av dialog tidigare. Jag ser sådana exempel på kommuner också. Alltså verkligen. Men det behöver bli ännu mer av att vi, den som har ansvaret, yttersta ansvaret för utbildningen, också får veta hur många elever har vi som är i farozonen. För det är också en, jag tänker att det är en sorts, det är även en budgetfråga. För att det här med frånvaro, det är ju symptom på andra problem. Så frånvaro kan ju, det är ett detektivarbete där vi kan få vägledning i, och faktiskt många länder som använder det, bland annat Australien, använder frånvaro för skolutveckling. Early warning system kallar de det. Där man
fungerar genom att bra. Se.
Ja, alltså det är kanske lite tidigt att säga än, men ändå
det är
att man,
teststadiet.
Alltså. Ja, på vissa ställen är det teststadiet, men att man ändå använder, att man får en väg, skolor, vilken nivå vi än nu pratar om det är skolenhet eller om det är den här förvaltningsnivån, så får man ett dataunderlag för att hitta felkällorna eller vad vi ska säga, och där vi behöver sätta in mer, ja, resurser, men mer arbete i alla fall. Så det är huvudmännen, kommunerna, men även när det gäller fristående skolor, enskilda huvudmän, behöver komma in mycket mer på banan. Så du har tyvärr uppfattat det rätt. Men om man ska titta på, om jag ska rätta dig någonting, så efter utredningen så kom det en lag, och det är nu ett år sedan, där rektor, eller en lagändring ska jag säga, lagändring i skollagen som handlar om att rektor har ansvar för att skyndsamt starta en utredning av orsakerna till frånvaron när en elev har en upprepad eller längre frånvaro. Det fanns i lagtexten, men mer inbäddat kring det att bedöma om särskilt stöd. Och så det användes inte, man utredde inte frånvaro. Och det ska föregå innan man anmäler till, ja, om det är kommunen eller om det är den enskilda huvudmannen för en fristående skola. Så det ska ske först, och sen ska man, och då ska man meddela att nu gör vi den här utredningen. Men sen har ju också då kommunen till exempel ansvar för att, om du behöver samordna olika aktörer, och det är ju inte ovanligt när det gäller frånvaro, att det måste, för att skolan ska kunna göra sin uppgift, så krävs det kanske en insats från socialtjänsten eller från barnpsykiatrin eller från hälso- och sjukvård, någon annan del av hälso- och sjukvården och sådär. Men det där behöver bli bättre. Här har vi mycket att utveckla.
Jag kan inte hålla med dig mer där. För jag har kommit i kontakt med många ungdomar som hamnat snett på ett sätt eller annat i livet. Det är väldigt dåligt samarbete mellan de här olika myndigheterna. Mm. När jag läser nyheterna om att det behövs fler poliser, gör det verkligen det? Eller använder vi dem på rätt sätt? För om jag tolkat det rätt så skriker poliserna efter bättre skola.
Mm. Exakt.
Är inte det lite skumt? Mm. Jag tycker att diskussionen har blivit till slagord i tv, ja, vad som säljer bra. Ja. Och man tittar inte på roten till problemet.
Nej,
och
alltså som du säger, det är ju inte egentligen, men poliserna vill ju självklart ha bra arbetsvillkor. Det är det man vill ha för att kunna vara i det jobb man har valt. Men det är inte så att de ropar efter mer de tycker inte att lösningen är mer poliser, utan hjälp oss att göra vårt, så att vi inte skapar de här problemen. Det är ju det de snarare säger, om jag tolkar dem rätt. Mm. Och jag tror också att det handlar om man skulle tänka sig det här, hur vi möter barn och ungdomar, att vara mer, att vi samordnar så att de inte behöver sitta i extra möten där liksom, ja, så ska man gå till socialtjänsten och så frågar de saker, och så ska jag gå till nästa verksamhet, om det är BUP eller om det är skola, och så ställer de samma frågor. Alltså, spara lite tid och resurser, va? Samordna er, och så delar vi kunskapen, men också det där att visa sig på varandras arenor. Och då kan det ju vara, alltså, då kan det vara bra att, alltså, om polisen också får stå för någonting positivt, men samma sak för, och det här, det är ju så där, alltså, när man, där har vi både rapporter och liksom exempel på från kommunen där socialtjänsten har fått komma in i skolan eller ställt upp på att vara in i skolan, vilket man ska välja att säga, men där man har samverkat på ett sätt där socialtjänsten finns i skolan och där man då avdramatiserar så att man visar att socialtjänsten är inte ett hot utan det är en möjlighet. Och vi behöver se mycket mer av sånt. Vi behöver, du och jag skulle behöva läsa ihop, alltså, på lärarprogrammet och psykologprogrammet eller socionomprogrammet. Vi skulle behöva liksom plugga ihop för att förstå att vi vill hjälpa barn och ungdomar och lära oss om varandras verktyg och lära oss att samverka. Det skulle gynna ungarna. Att samverkan är ju en stor bit, men det är bara så här, nu tar jag fingrarna i munnen här och låtsas att jag kräks, men det är ju så uttjatat, så samverkan är föreslås ofta som en lösning, men det blir inte så ofta något verkstad av det. Det är liksom väldigt sorgligt.
Det är ineffektivt. Det, allt handlar om att det är ineffektivt. Man använder sina resurser på helt fel sätt. För att bara kommentera snabbt där du sa, när jag växte upp, jag hade det väldigt bra hemma och så vidare. Så jag hade jättetur med allting. Men vet du vad man associerar socialen med? De kommer förflytta dig till en annan familj.
Ja.
Och det är ju absolut inte. Nej. Det finns så mycket socialen kan hjälpa till med. Ja. Oftast i extremfallen blir det att du kanske blir placerad någon annanstans.
Ja, men det kan ju vara det som gör att du inte blir placerad. Alltså det här du sa förut med hur det påverkar en familj att ett barn inte går i skolan. Ja, men det kan vara som att samma hot som när ett barn inte äter. Och den press som man lever under när man är förälder till ett barn som inte går i skolan, då kan ju det här möjligheten att få tre samtal med någon på socialtjänsten kan göra att jag kan lösa problemet så här, eller bara att någon lyssnar. Nu känner jag mig lite starkare. Nu klarar vi det. Och så blir det inte en placering. Så att nej, och ett annat snack om varandra. Vi måste prata om varandra på ett annat sätt. Inte att skolan gör ju ingenting och BUP, där får man aldrig tid. Och så. Vi måste prata om varandra på ett annat sätt också. Och lita mer på varandra.
Nu, jag har hört att det du precis sa, att det faktiskt sker att man samlas i grupp. Men det är i extrem fallen. Stämmer det?
Hur menar du då? Att man samlas i grupp?
Som du sa, att man är socialtjänsten, det är polisen, det är alla de här olika enheterna, att man samlas i ett rum.
Jo, men det finns en hel del sådana exempel, men allt det arbetet är inte heller effektivt. Nej. Utan ja, men så det finns mycket att göra. Om jag hade fått göra utredningen en gång till, då hade jag liksom viskat i någons öra, lägg till det här i uppdraget som handlar om, och då att det inte bara hade varit utbildningsdepartementet utan det hade kanske varit socialdepartementet och ja.
Och vi hoppas att de lyssnar på det. Eller? Det här kapitlet med konsekvenser för föräldrar, det var gripande, tycker jag. För jag som lärare på förhand, jag hade en diskussion med en annan lärare också. Och vi sa lite skämtsamt att det alltid är föräldrarnas fel att barnet inte dyker upp i skolan. Man hamnar ofta i den fällan, tror jag.
Mm.
Men att det är så mycket psykisk ohälsa som oftast ligger bakom det här med frånvaro. Sen läste jag om att en kommun kan begära vite från en förälder. Det innebär att föräldern ska betala att barnet inte har gått i skolan. Och det är ofta saftiga summor. Hur ser du kring den åtgärden eller den konsekvensen för en förälder?
Om man ska titta på forskning och i andra länder så är frånvaro, det finns mycket mer utav både böter, fängelse och väldigt kraftfulla åtgärder. Och då när man har tittat på effekten av det så kan man säga, säger man väldigt enat att nej, men det har inte den önskvärda effekten. Och att det slår mot fel familjer, de som inte har resurserna utan som snarare behöver hjälp. Men det jag tycker att man skulle behöva, om man nu har den här möjligheten att vitesförelägga vårdnadshavare, så undrar jag, har man tänkt efter? För att den används väldigt sparsamt, väldigt sällan som det används. Och då undrar jag, används det på rätt sätt och varför har man det? Alltså, jag skulle vilja att man hade mer en annan grund för det här verktyget. Att vi verkligen, alltså vet vi om det har effekt och när har det effekt i så fall? Jag kan tänka mig konsekvenser som riktar sig till vårdnadshavare som faktiskt försummar sitt barns möjlighet att få en utbildning. Där kan jag tänka mig verktyg som faktiskt ser till att barnet inte är i händerna på föräldrar som inte klarar sitt uppdrag. Och då menar inte jag föräldrar som behöver stöd och hjälp, utan där man undanhåller utbildning. De kommer i så fall vara väldigt få. Men det jag efterfrågar, det är att man måste ha någon grund för den här liksom åtgärden i så fall. Och det har inte jag sett att man har. Man, inte att man utvärderar den, inte att man vet hur den används. Och det är snarare så här en regel som inte används. Att man hotar med det. Det är mycket av
propaganda.
Att, alltså det, det är mycket mer av att hota föräldrar. Mm. Och det är inte relationsskapande. Alltså det är jättedåligt. Så ja, man skulle behöva se över det helt enkelt med vitesföreläggandet.
Jag tänker att man tänker i fel ände om man... skuldbelägger, lägger allt på föräldrarna. Absolut, det finns extremfall som du beskriver. Men jag tycker det borde finnas att man bötfäller skolor som inte har en gediget system för att motverka att det här sker från början.
Mm. Och den möjligheten, alltså, det sker ju också. Och det kan vara olika, det kan vara kränkningar som man inte har hanterat korrekt. Men det kan också vara att en elev inte har fått sin rätt utbildning. Så det sker ju.
Så det,
den möjligheten finns. Ja, det finns. Absolut. Absolut.
Men problemet blir ju här då. Om det inte finns ett gemensamt system, hur vet man att en skola har brutit mot en regel?
Mm.
Hänger du med på vad jag menar?
Ja, precis. Och det skulle väl kunna utvecklas också, men jag tror inte jag vill gå in på det, för det är krångligt och jag har inte riktigt siffrorna heller för hur mycket det görs av det ena. Men alltså, möjligheten finns. Så innan jag började utredning så tänkte jag också så, att varför är det inte åt det hållet? Så. Men jag tror att generellt så måste vi komma fram, för det är många studier som visar just det här att föräldrarna tycker att det bara är skolans fel och skolan tycker att det bara är föräldrarnas fel eller elevens fel, och då kommer vi ingen vart. Så det där måste vi bara lägga åt sidan, för det har vi, alltså, vi har inget forskningsstöd för det, och det är bara att konstatera, vi kommer ju inte framåt när vi förhåller oss på det sättet. Så om vi liksom bortser från vitet, så det jag vill skicka med, det är att det nästan alltid är orsaker på flera områden. Och det kan vara liksom socialt utanför skola, utanför hemmet till och med. Det kan vara faktorer i hemmet och det kan vara någonting som är hos eleven, att det är en depression eller att det är inlärningssvårigheter, och skolfaktorer.
Och ofta en kombination av
en allihop. Kombination. Skolverket säger en komplex väv. Ja, precis. De där påverkar varann.
Nu kommer vi in på den här komplexa väven. Så jag upp till det här. Så tycker jag att, okej, men jag har greppat det här nu, känner jag. Känner.
Good.
Sen kom vi till orsakerna.
Mm.
Och då som läsare märker man att du har gett dig på ett uppdrag som i grunden är omöjligt. Du har försökt redogöra orsaker för ett så pass komplex och individorienterat problem att man blir lite mörkrädd nästan när man läser. För man märker att först och främst hur skilda de här fallen kan vara. Att du tar upp till exempel, det kan vara en giltig frånvaro som faktiskt resulterar till en problematisk. Kan du utveckla det?
Ja, men det ser man ju ofta. Det är därför vi behöver ha att vi behöver reagera tidigt när vi pratar om det här signalsystemet och så. Att inte låta den giltiga frånvaron gå under radarn. Och det är också väl, det är apropå begrepp, så det är ju tokiga begrepp. Alltså giltigt låter ju som att det är okej eller ofarligt. Eller
jag tolkar det som att skolan har godkänt det.
Ja, precis. Och så nu i lagen med att utreda frånvaro så står det ju oavsett giltig eller ogiltig. Och det är ju bra. Men alltså, det är ju väldigt vanligt att en elev har först är borta för sjukfrånvaro. Och det, ja men det, då har vi ju en anmäld frånvaro, så kallad giltig frånvaro. Men det är skolan som också ska bedöma om den är giltig eller inte. Och det, när man ser på de elever som hamnar i långvarig frånvaro och som är ogiltig, så är det typiskt att det innan dess har varit ströfrånvaro som har varit anmäld giltig. Så det där är liksom en inkörsport till en långvarig och en problematisk frånvaro. Så därför så behöver vi reagera på sjukfrånvaro också och inte vara rädda för att göra det, utan att det är också omsorg. Att man som lärare inte känner att oj, nu blev jag polis och jag kan väl inte ifrågasätta. Det är inte det det handlar om, utan det handlar om att höra med familjen, föräldrarna, ja men nu har Erik varit borta så här många gånger. Det börjar bli, det är mycket sjukfrånvaro. Hur kan vi hjälpa till, eller ja, hur kan vi förstå det här? Och
så öppna konversationen bara.
Ja, exakt.
Och jag tänkte inte ens på det här först, men anledningen till att, återigen med begreppen, giltig frånvaro kan bli ett problem är skam. Skammen att komma tillbaka.
Aha, ja. Absolut.
Kan du utveckla det?
Ja, ja men alltså, precis. Frånvaro är en jättestor risk för frånvaro. Det är en riktig bov alltså. Därför att om du, jag brukar säga det till lärare och till annan skolpersonal, att det här när man sätter in åtgärder som kanske är ganska, man har verkligen liksom vänt ut och in på sig för att få till de här åtgärderna, och sen så missar man den här saker som handlar om att eleven känner att jag vågar inte gå in i skolan för att jag varit borta. Och där kommer ja, men skammen in. Och hur andra, tankarna om hur andra ser på en. Och också att man börjar bli obekväm med, för att man tappar liksom snacket och man hänger ju inte med längre. Och man är rädd för att man ligger så långt efter och sådär. Så att frånvaro är verkligen en risk för mer frånvaro. Och jag tror att det kan vara bra för oss att jämföra när vi själva ska tillbaka till jobbet. Vill vi ha frågor om varför vi har varit hemma om vi skulle ha varit borta en längre tid? Ja, kanske inte. I alla fall inte direkt man kliver in genom dörren. Då kanske man vill ha det lite alltså där man sitter i något hörn.
Och barn är inte riktigt diskreta.
Nej, de är
heller
inte det. Så att verkligen börja med att tänka efter innan ni tycker att det är tråkigt att alla åtgärder inte funkar och ni som har ansträngt er så himla mycket och sen så kommer eleven ändå inte. Ställer frågan, vad har frånvaron för betydelse i återkomsten? Vad kan vi göra för att sänka tröskeln så att inte frånvaron ligger som ett, liksom den stora orsaken till att eleven inte kommer tillbaka? Men det är jättebra att du tar upp det, för att det här är någonting som jag märker att man faktiskt inte har tänkt på. Och som inte är så svårt att göra någonting åt heller.
Mm. Om vi ska sitta och rabbla upp allt som kan vara bakom, det kommer ta, jag tror, evigheter.
Det går inte.
Nej, och jag tror alla som lyssnar kommer vara i tårar efter ett tag. Men du har försökt kategorisera det här. Och du pratar om sårbarhetsfaktorer.
Mm.
Du pratar om utlösande faktorer och vidmakthållande faktorer.
Mm.
Kan du förklara dem lite grann?
Ja, jag försöker visa på det här att det, ja men om du tänker dig ett exempel med en elev som är sårbar för att reagera med att bli orolig och ängslig över saker och kanske också att ha höga krav på sig själv, tro att man måste prestera absolut bäst hela tiden. Och sen så händer det någonting som är, jag vill säga, en planerad knäoperation. Så egentligen inget konstigt alls. Det är inte så att jag sitter här nu och säger i din podd att knäoperationer, det är jävligt liksom riskfyllt för frånvaro. Men det kan vara en utlösande faktor för att när den här eleven då är hemma för sin knäoperation och inte kan vara i skolan för den ska liksom vara still och så. Så under den här tiden så blir den, då liksom kickar sårbarheten in och gör att den börja tänka att nu har jag kommit efter i skolan, jag kommer inte vara bäst i matten längre, och börjar bli att den där ängsligheten kommer fram och det som och börjar då vara hemma längre än vad egentligen det där knäoperationen skulle kräva, Och då kan det som jag kallar för vidmakthållande faktorer vara att, ja, det som vi pratade om nyss, att frånvaron gör att man inte kommer tillbaka.
Skapar en skam.
Ja, precis. Men också kanske att den börjar bli, att den här eleven börjar bli nedstämd, inte ta kontakt med kamrater, drar sig undan liksom även utanför skolan och börjar tycka att man är dålig. Och då blir det som håller kvar frånvaron. Så alltså, det där kan vara att vi inte bara söker efter en orsak och bakåt i tiden, utan se, men just nu, vad är det som håller kvar? Det vidmakthållande, det är ett krångligt psykologbegrepp, men vad är det som håller kvar frånvaron? Att vi tittar på det. För det där knäoperationen, den kommer nog inte vara något problem liksom i framtiden, utan ja, jag vet inte om det var ett bra exempel, men alltså att ändå ha med sig det där att det finns olika, att man behöver se på hela utvecklingen av frånvaron, så
att man inte bara tittar i en punkten.
Nej, precis. Mm. Och inte bara i startpunkten heller.
Absolut, håller helt med. Du har något som står skoltillhörighet, och om man har en hög sådan så främjar man närvaro. Om eleven känner sig som en del av skolan, har ett engagemang i skolarbetet och tycker att skolarbetet är viktigt, leder det väldigt ofta till en hög närvaro.
Yep.
Det känner att det har stöd från lärare och kamrater, och sen låg känsla av skoltillhörighet riskerar att resultera i psykisk ohälsa. Jätteviktigt. Jag hade precis avslutat ett av mina långa NO-pass. Jag var fortfarande relativt ny i yrket och kände mig stundtals som en yrhörna. Jag var alltid tveksam gentemot mina egna prestationer. Lärde eleverna sig något? Babblar jag för mycket? Fan, jag borde ta med fler labbar. Det blir bara teori hela tiden. Jag avslutar lektionen och jag tar trappan ner mot personalrummet. Samtidigt försöker jag undvika konversation med eleverna. Det är inget jag är stolt över. Men ibland vill man bara vara ensam. Speciellt när man försöker återhämta sig och det är en ny lektion bara 5 minuter efter. Vanligtvis brukar jag köpa kaffe i kaféet i centrum, eftersom jag inte klarar av det där maskinkaffet. Inte nog med att det i sina bästa stunder är ett mediokert kaffe, så kräver skolan att man ska betala 2 kronor per kopp. Det där irriterar mig. Jag kommer fram och det värsta jag vet är framför mig. En kö till kaffemaskinen och det obligatoriska kallpratet. Hedde, har du sett? Du vet, de där små väskorna de går runt med, säger min kollega lite hetsigt. Ja, det är väl en liten modetrend antar jag. Vad tror du det finns i den då? De kallar ju dem bäcknarväskor. Jag vet inte, vad tror du själv? Man vet ju aldrig, man vet ju aldrig. Det sa hon medan hennes kaffe blev klart och lite stressat gick hon iväg. Det är tydligt att hon antyder att det fanns droger i den där lilla väskan. Nu vet jag att det till 99,999% är bara vardagliga saker i den där lilla väskan. Mobil, penna, sudd. Bara det att hon tar den mentala genvägen och utgår från att det finns droger i den där lilla väskan, det får man att tänka. Vad är det för energi den här människan utstrålar i klassrummet? Jag tänkte på den här storyn medan jag läste Malins resonemang om skoltillhörighet. Det innebär att eleven känner sig som en del av en skola, vilket får eleven mer engagerad i skolarbetet. Hur kan en elev känna sig delaktig när läraren som är representant för skolan har utgångspunkten att eleven säljer droger?
Ja, nej, men det, jag tror att vi, jag vet inte hur länge du orkar lyssna på mig, men jag tycker att jag har inte tänkt färdigt den här tanken, men för någon vecka sedan så tänkte jag att vi pratar om, det har blivit att vi pratar om inkludering och exkludering, och det har blivit också slagträ för alltså olika också politiska inriktningar och sådär. Och då tänkte jag, varför pratar vi inte om skolanknytning istället, eller skoltillhörighet då? Därför att det är ju det handlar om, att alltså elevens band till skolan, och vi vill att eleverna ska vara saknade av skolan, att de ska sakna skolan. Vi vill att det där bandet är starkt. Och när man börjar vara borta mycket från skolan, då tunnas det där bandet ut. Sen om du har ett tunt band till skolan, då kan det också göra att du inte vill vara där. Och då när vi pratar om det här med ordning och reda i skolan och studiero och sådär. Så här kommer känslan av skoltillhörighet skapar vi genom att vi har tydliga regler som följs och som ger, alltså att vi har ett rättvist, nu kommer rättvisan in, att vi har ett rättvist system. Ja, men där det inte beroende på vem som gjorde det där som man inte fick göra, styr vilken konsekvens det blir, utan det är samma konsekvens för alla, och att konsekvenserna verkligen sker, att vi inte hotar till exempel, men också vad vi har för språkbruk om varann, och att det här att man känner sig hemma och värderad i skolan, och det är förstås ömsesidigt också gentemot lärare, men jag tycker att skolanknytning, skoltillhörighet är så viktigt, och jag skulle vilja göra en forskningsstudie på hur alltså svenska skolbarn, vad känner de för anknytning till skolan? Och också, alltså, hur tror deras föräldrar att deras barn, vilken anknytning tror de att de känner till skolan? Jag tycker det skulle vara jätteintressant, för jag tror att det är en nyckel där.
Nu hoppas vi att den nuvarande utbildningen, vad heter hon igen, utbildningsministern?
Ja, nu har vi Anna Ekström som utbildningsminister.
Jag har faktiskt träffat henne, men jag har glömt bort hennes namn.
Ja, men vi får skicka...
Jag brukar ju avsluta varje podd med två frågor, och det är, vad innebär pedagogik för dig?
Nu är det så att jag är psykolog, och jag vet inte vad lärare känner för att psykologer tycker att det är deras begrepp. Det är inte mitt eget begrepp, men pedagogik, vi använder det faktiskt väldigt mycket i, som psykoterapeut har jag använt mig av pedagogik väldigt mycket. Och pedagogik för mig, det är hur vi får kunskap att färdas för att landa någonstans. Och att det kan vara, kunskap kan vara erfarenheter eller liksom inläst eller lyssnad kunskap. Men en kunskap, men att vi behöver tänka över, pedagogiken är hur vi tänker över hur ska jag få kunskapen att färdas så att den landar. Det tycker jag är för mig en tanke om pedagogik. Och det kan vara då i ett terapeutiskt samtal att om jag pratar om panikångest, alltså jag har en patient med panikångest, vad kan jag använda för grepp, arbetssätt som gör att patienten får del av den kunskap som jag har? Det är min syn på pedagogik. Men du ser ut som ett frågetecken.
Alltså, jag kan säga, du må inte vara en lärare, men det här var faktiskt den bästa beskrivningen jag fått hittills.
Visst var det poetiskt?
Verkligen! Verkligen! Ja. Och den sista frågan, vad innebär ledarskap för dig?
Ledarskap, det är att ta ansvar för att leda en grupp. Alltså att man ska ta sig någonstans. Och just nu är jag projektledare. Så det måste ju inte, men jag är inte chef. Men alltså jag vill att då i det här fallet Norrköpings kommun ska ta sig någonstans. Och då tar jag ansvar för att liksom ta ut riktningen. Kanske visa på vad krävs för resurser för det här. Vilka steg behöver vi göra och sådär. Så det är... någon typ av ansvar för att förflytta oss. Det måste ju inte vara, sen kan du ha olika, det där ansvaret kan ju vara att du har liksom, ja men det kan vara att du har ett ekonomiskt ansvar, att du har ett personalansvar, eller att du bara tar på dig att vara ledare för att det ska bli någon som fixar den där festen, så kommer en ledare. Men det är ändå att man ska ha något mål någonstans, och det behöver vi ledare för. Men jag tycker det är tankar om ledarskap, det skulle vi behöva diskutera hela befolkningen en gång i månaden, för att det är någonting med ledarskap nu för tiden, att det är så viktigt med ledarskapet. Jag tror att det är viktigare än någonsin, men det är som att vi nog ändå inte riktigt har kläm på det, vad ett ledarskap är och vad som krävs, och att det finns kanske en del gurus också på det, och jag tror att det är otroligt svårt att vara en chef, om vi pratar den typen av ledare nu för tiden, med liksom det samhället vi har, med så många som vill beställa saker, är missnöjda med saker och sådär. Jag ska inte säga mer, för jag har sagt hur jag definierar det, men det är en otrolig utmaning, men vi behöver bra ledarskap, så är det ju.
Kan inte hålla med mer. Tack så jättemycket för att du ville vara med i podden.
Tack, du.
Min målsättning hittills har varit att släppa ett avsnitt varannan vecka. Det är något som visar sig vara omöjligt, speciellt om jag vill ha hälsan i behåll. Avsnitten kommer redan efter att släppas oregelbundet, men jag kan garantera att varje avsnitt jag släpper har jag faktiskt lagt ner otroligt mycket tid, tanke och känsla kring. Tycker du om min podd så rekommenderar jag dig att du ska följa mig på Facebook och även i era poddappar. Jag vill rikta ett stort tack till dig som har lyssnat, till min producent Jonas och självklart till min gäst Malin. Tack!